Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din drömska dackefejd. Din blomstrande Börje Ahlstedt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej. När det här avsnittet släpps så är det söndag och veckan är slut. Den här godtyckliga indelningen av tid som ju egentligen inte betyder någonting särskilt alls. Ändå är den så himla laddad söndagen. Imorgon ska jag upp och jobba. Men som tröst så ligger ju ett avsnitt av Vandra med Henrik. Redan klockan 6 i morgon bitti så kommer ju ett nytt avsnitt av Vandra med Henrik. Så det kan du ju vakna till då, om det känns, vad säger man, motigt att gå upp. De är kortare, Vandra med Henrik-avsnitten. De längsta är 40 minuter. Alltså på senare tid så är de längsta runt 40. Och det gör att man hinner liksom lyssna på dem. Många av dem är också 20 minuter bara. De när jag är ensam är oftast runt 20. Det gör att det är väldigt lätt att lyssna på dem innan man drar igång med morgonruschen. Liksom. Så det har du att se fram emot om du är av den åsikten att jag och min röst gör någon skillnad och muntrar upp dig lite grann. Det kan ju vara en förutsättning kanske. Jag sitter och Jag blev så irriterad nyss för elementet håller på och knäpper här bredvid mig. Och så blev jag så irriterad och så slog jag till på elementet. Och sen så försökte jag föreställa mig den här zen-artade Buddha-figuren som jag på något vis ska låtsas vara här då när jag sitter och pratar lugnande till dig sen ska sova. Och så blev det som bjärt kontrast mellan den bilden och den jag faktiskt var då när jag dängde till elementet innan jag tryckte igång inspelningen. Det är fortfarande kallt ute vilket gör att jag måste ha elementet på här inne. Men jag ser fram emot sommaren för då ska jag stänga av elementet och då kommer det verkligen på riktigt att vara helt tyst här inne. Det ska bli jätteskönt. Man behöver ju saker att se fram emot. Även om det inte finns något fram. Precis som det inte finns något bak. Alltså man är ju som i en... Alltså det är som att du och jag, vi sitter i en bil och rör oss. Och det enda som egentligen finns, det är bilens inuti. Utanför bilen finns framtiden och dåtiden och den upphör ju liksom att existera. Eller framtiden finns ju inte och dåtiden finns ju inte heller egentligen. Det enda som finns på riktigt är ju nu. Och då kan man ju känna sig lite klaustrofobisk. Å andra sidan kan man ju också känna sig lite lättad. Det är för gud vad det blir viktigt att ha det mysigt i bilen. Medan man åker liksom. För man vet ju inte vart man är på väg och man vet ju inte var man har varit. I förekommande fall. Man har ju bilder och minnen. Men det är ju inte det förflutna. Det är ju bara bilder och minnen av det förflutna. Det är ju inte på riktigt det förflutna. Om man till exempel minns ett brev som man har skrivit. Då är det ju inte brevet. Det riktiga brevet. Utan det är ju ett minne av brevet. En inre bild av brevet. Det är ju inte sant. Alltså det är ju bara en avbildning av det som vi i vår hjärna säger var sant. Jag vet inte, det här, nu blev det flummigt på en gång. Men jag känner mig väldigt lockad av den där tanken på att... jag känner mig fri när jag pratar om sånt här. Jag känner att jag blir... allt det här som jag oroar mig för så mycket. Att jag ska vara omtyckt eller... ha en funktion. Och att jag ska vara frisk och att jag ska leva länge och allt det där. Det blir liksom mindre hotfullt och överhängande. Därför att jag är en del av någonting som jag inte ens som jag ville kan förstå. Jag förstår inte tiden. Inte på riktigt liksom. Och då kan jag lika gärna sitta här i äventyrsvargen med dig somna och prata utifrån det jag begriper. Nämligen det som är här och nu. Till exempel att jag tittar just nu på en låda framför mig som det står Jo D. Andersson tvål. Parfymfabrik Malmö. Nu blev jag yr i huvudet. Det hände också. Jag sitter med huvudet lite stilla. Och lutat med bakhuvudet mot min mjuka fåtölj. Jag köpte en mjuk filt också. Som jag har huvudet mot. Den är jätte, den riktig ullfilt, jättemjuk och mysig är den. Om det inte vore för elementet skulle jag nästan önska att det var höst nu eller vinter, för då hade jag virat in mig i den här filten. Jo, men så, framför mig då så är den här lådan, den står på marken. Det är en sån gammal äppellåda, kallar man det för det. Fast det är ju naturligtvis då en låda där det har varit tvålar i. På 30-40-talet. Och det är en låda som i likhet med allting annat i vårt hus så är det ärvt av Ninas farmor och farfar. Den här har väl de ropat in på någon auktion någonstans. Och vi har flera sådana här lådor, men det här är den av dem som är bäst skick. Den är hel och hållen. Och i den har jag min... Den står under tvn här inne i studion. Och den är... Jag har lagt mina elektronikprylar där i för att de inte ska... Alltså jag har ju mycket sladdar och sånt som behövs till allt möjligt. Och dosor och adaptrar och hårddiskar och sånt. Och då ligger de i den här lilla lådan. Så att inte de ska bara ligga och drälla och förstöra den lite asketiska stilen här inne. Och det är ju så fint här inne somna. Men idag ska jag berätta om Johan D. Andersson. Tvålparfymfabrikören i Malmö 1931. Det är inte så många som vet det, för nu vet ju jag att du känner naturligtvis till Johan D. Andersson. Han är ju något av en lokalkändis, inte bara i Malmö, utan även egentligen i hela världen, eftersom hans tvålparfym, vad det nu är, exporterades. Jag vet inte varför, men jag började snyfta nu. Jag blev så rörd. Nej, först ska jag säga varför jag blev yr i huvudet. Det var för att jag sitter med huvudet så himla stilla. Lite riktat uppåt. Alltså inte rakt uppåt, men snett uppåt. Eftersom jag lutar huvudet bakåt mot fåtöljens rygg. Och då vill jag inte ändra huvudets position. För då har jag märkt att det ibland blir sådana puffar i micken. För jag böjer huvudet liksom framåt. Jag har ju en mygga på mig som sitter på bröstet. Alltså en mikrofon. Och när jag då böjer mig fram så kan det ibland komma luftpustar. Det gör det ju ändå, det gör ju ingenting. Men så jag vill inte böja huvudet framåt för att titta på lådan. Och den står framför mina fötter, kan man säga. Det är ganska trångt här inne i äventyrsvargen. Och då tittade jag bara ner med ögonen. Och det hade jag inte gjort på länge. Tittat ner på det sättet med bara ögonen. Och då var det väl någon muskel i mitt bakhuvud som bara, oj, vad är det här? Liksom. Och då blev jag yr i mitt huvud. I alla fall, tvålparfymfabrikören Johan D. Andersson var rödhårig, rödbrusig, rödgardist och rödtjutsintresserad. Är du rödtjutsintresserad, Somna? Det fanns en period i mitt liv när jag sa till mig själv att jag var rödtjutsintresserad. Fast jag nog egentligen bara var rusintresserad. Men, och jag har sett det där hos andra personer med problem, en problemfylld relation till alkohol. Att de kan liksom snöa in på och sitta och prata om ett vins olika... kvaliteter och aromer och essenser och sånt när det egentligen bara handlar om alkoholism. Jag tycker det är så vi människor, om man får uttrycka sig så kategoriskt, vi är så otroligt duktiga på att försköna saker för att kunna vidmakthålla dem, upprätthålla dem. Jag har suttit på en riktig fylleträff med människor djupt inne i bekymren som har suttit och pratat om hur ett vin smakar och sådär. Det är ju det blev nästan parodiskt, fast på ett jättesorgligt sätt såklart. Det var ju en av mina, för jag var ju en av dem där då. Det var ju en av mina wake-up calls, där jag kände att det här kanske jag inte vill ha. Och att det är faktiskt upp till mig om jag vill att det ska försvinna eller inte från mitt liv. I alla fall, det här ska inte handla om det, utan det här ska vara jag ska ju berätta om Johan D. Anderssons liv. Alltså det står bara på lådan, står det bara J-O-H-D Andersson med två S. Om du vill vara liksom reporter, då kan du ju kolla upp om det finns någon fakta om den riktiga Johan D. Andersson. Jag har ju bara förutsatt nu att det är Johan. Det kan ju också vara Johannes eller Johanna eller Johua eller Johora. Men i den här berättelsen så heter han Johan D. Andersson. Lådan är ganska stor. Det får plats förmodligen över 200 tvålar pappersinslagna i den. Förmodligen fler. Och den står alltså under den lilla bänken som också är ett arvegods från Ninas farmor och farfar, var på min TV står. TVn är inte ett arvegods från Ninas farmor och farfar, utan ett inköp som jag har gjort för att jag under någon period tänkte att jag skulle sitta här ute i äventyrsvargen och typ ha det lite mysigt och inte jobba. Det har inte blivit så mycket sånt. Det känns konstigt att sitta här ute och titta på TV medan resten av familjen gör andra saker där inne. Jag är inte riktigt där än. Min mormor och morfar hade det ju så att morfar satt i källaren och tittade på TV och mormor satt uppe i vardagsrummet och tittade på TV. För de ville titta på olika program som gick samtidigt. Och det tyckte jag, det var väl mysigt som barn, för då kunde man liksom gå mellan dem då. Och man fick ut olika saker av dem. Morfar var inte så pratsugen när han tittade, men mormor kunde man ju prata med då. Och morfar var känslig för när man tyckte att programmet var dåligt. När jag blev tonåring, jag och min bror, så kunde vi liksom sitta och dissa de här programmen som de tittade på. Det var ju sån här Jake and the Fat Man och sån här Beverly Hills Blues. Ja, men så här, men som vi tyckte var dåliga tv-serier. Och då kunde vi ju sitta och sådär tonårsmässigt sucka då, skaka på huvudet och småskratta och sådär. Och då blir morfar alltid så otroligt provocerad. En gång, det är min bror David som har berättat, sitter David bakom i soffan och morfar och mormor sitter i någon fåtöljer närmare tvn. Jag vet inte hur det här gick till. Jag har aldrig sett de fåtöljerna. Det här kan vara en konstruktion jag har i huvudet. Men då vänder han sig om mot David. För David sitter och fnyser då åt Jake and the Fat Man eller något. Och så säger han, först vänligt, men under tiden som han pratar så tappar han det. För han ser väl Davids hånfulla flin då. Där. Så han börjar säga, ja men David, du måste ju förstå att vi tycker det är kul. Och så skriker han att han liksom tappade mid-sentence, så att säga. Det tycker jag är en rolig historia som jag säkert har dragit förut. Jag tänker inte ta upp så mycket tid av de olika faserna i Johan D. Anderssons liv. Eftersom hans liv är i stort sett en enda fas, nämligen en tjurrusning mot undergången. Han började redan som 8-åring att tillverka tvål med hjälp av smält vax och getspäck. Det är faktiskt, att köpa getspäck idag är ju olagligt. Då kunde man köpa det på burk hos handlare Petter Johan Andersson, också en Andersson. Petter Johan Andersson Ulfveda i Moheda. Och han hade en butik där han pressade getter. Han gick fram till dem, och det här är ju olagligt idag, och gav dem alltså väldigt intensiva kramar. hårda, hårda kramar. Och då pressades späcket ut ur jätterna bak till. Förlåt mig. Förlåt mig, somna. Och så samlade de det på burk. Och det var många som var, inte riktigt trodde på att det var späck. Utan att det var något annat. Men han envisades och sålde detta då väldigt billigt på marknader och i sin lilla butik som hette Späckbutiken, som låg på Östermalmsgatan Trejparm i Malmö. Och sen, och då sålde han den då för styckpris a 11 öre. Oavsett burkens storlek. Han hade ju väldigt många getter och han tyckte om att krama dem. Han var en så kallad getakramare. Det var ju någonting man tyckte var lite, det var lite hög status för. Det här var på 90-talet då. Och man kände ju, man kunde känna doften av en getakramare när den kom gående då. Det luktade ju, om du tänker dig, ja men naturligtvis luktade det ju getspäck då, eller vad det nu var som. Och getspäck har ju en väldigt signifikant lukt. Idag är det ju som sagt olagligt, så att jag kan inte riktigt beskriva. Jag själv har bara fått berättat för mig hur getspäck luktar. Det luktar alltså, om du tänker dig, alltså när ett tåg bromsar på rälsen, så kan man ibland när man sitter i tåget känna doften av, jag antar att det är metall, upphettad metall. Det luktar liksom lite bränt. Och sen finns det naturligtvis någonting animaliskt, och det är väl att närmast att jämföra med lukten av Denniskorv i solen. Så där har du ungefär. En ganska behaglig lukt liksom. Det luktar trygghet och skolutflykt och äventyr. Så getakramare hade ju en otroligt hög status i samhället på 90-talet. De kunde ju röra sig genom samhället och inte få ett enda nej vid något tillfälle under en hel dag. Och det gjorde ju naturligtvis att getakramarna fick en jättestatus även för sig själva. De var ju väldigt, hade väldigt högt självförtroende och var väldigt, de rörde sig med en auktoritet. Om du tänker dig hur, om du har sett Mikael Persbrandt röra sig. Nu var det länge sedan jag såg honom, men han hade på den tiden när jag såg honom oftare, så hade han ett rörelsemönster som verkligen vittnade om otrolig självsäkerhet. Ett långsamt, lite mjukt rörelsemönster som bara personer med väldigt högt självförtroende kan uppamma. Det finns ingenting ryckigt eller hastigt eller tillkämpat auktoritärt, utan det är som en katt lite grann. Och det är otroligt respektingivande att möta en sån människa. Och det var getakramarens liksom modus operandi, så att säga. Utan att den var inte medvetet. Den var liksom låg självklart. Man föddes ju mer eller mindre till getakramare. Så där köpte Johan D. Andersson sitt getspäck av. Och hade då väldigt respekt för den här getakramaren som jag har glömt bort namnet på. Och sen så rörde han ihop det här och lät härda i en bravougn. Du vet ju vad det är. Om du är äldre än 900 år gammal, vilket du antagligen är någonstans i dig just nu, med tanke på att cellerna i din kropp är obotligt gamla, skulle man kunna säga. Du har ju, beståndsdelarna i dig är ju mycket äldre än vad du är. Och beståndsdelarna i dig har varit i andra varelser, människor och djur och växter och svampar. Och de har legat i jorden och de har uppstått och de har gått upp i en blomma och de har ätits av ett får. Och de har gått upp i fårets eget egen celluppbyggnad. Och de har fallit och flugit och flutit. Och allt detta är bara i närtid utifrån en kosmisk skala. Därför att från början så föddes atomerna i din ena hand i en exploderande stjärna för 200 miljoner år sedan. Medan den andra handens en atom i din andra hand kommer från ett annat solsystem och en annan stjärna som exploderade för bara 1 miljon år sedan. Nej, jag skulle kanske säga att det är... Jag hittar på nu därför att egentligen, hur gammal är jorden? 4,3 miljarder år. Antagligen så är väl atomerna i din kropp sprungna ifrån jorden. Alltså måste atomerna i din kropp komma från stjärnor som har exploderat före jordens tillblivelse. Nu bara teoretiserar jag. För det är väl klart att atomerna som är i dig kan ha kommit efteråt via bombardemang från rymden. Alltså meteoriter. Men det känns ju mer sannolikt att det som är du alltid har funnits här på jorden sedan jorden blev till alltså. Eftersom du är en sån jordnära människa. Som den här sorgliga, patetiska varelsen, förlåt att jag är så hård, som utgav sig för att vara jag nyligen på Instagram. Och som skrev till flera av mina följare. Och började med, hej vackra. Jag kan säga, spontant kan jag säga till dig som lyssnar somna, att dels så håller jag inte på och skriver, jag håller inte på att starta Instagram-konton där jag går ut och säger, jag vill ha kontakt med dig privat. Det skulle jag liksom aldrig göra. Det ligger inte för mig helt enkelt. Jag har inget intresse av att upprätthålla någon typ av privat relation. Jag har privata relationer som jag tycker fungerar väldigt bra. När jag kontaktar människor utan att ha blivit kontaktad först alltså i sociala medier, så är det ofta för att jag vill, ja, inte vet jag, berömma deras innehåll eller fråga om vi kan samarbeta. Eller jag hör aldrig av mig utan profilbild till en okänd för mig, okänd random människa och säger hej vackra. Och att jag sträcker ut en hand, jag går utanför mig själv, skrev han också, för det var Google-översatt, I get out of myself. Jag går utanför mig själv för att sträcka ut en hand till mina trognaste fans. Och det är ju jag skrattar ju för att det var ju så uppenbart och genomskinligt att det var en Google Translate-version av något annat språk som applicerades på väldigt många människor, inte bara på mig liksom, utan många offentliga. Och det finns ju andra människor som har flera tusen kopior av sig själva som utger sig för att vara de som försöker få pengar och allt möjligt av folk. Men om du skulle få ett meddelande från någon som utger sig för att vara jag, så vet att det är inte jag då. Jag har bara ett Instagram-konto som representerar mig. Men han sa bland annat, eller den som låtsas vara jag, sa bland annat, jag är så jordnära och jag tror att du vet det. Och om den personen har någon som helst relation till mitt innehåll, så vet de ju att jag är ju inte jordnära. Liksom. Det är det sista jag är. Så jag gjorde så att jag startade ett alter ego. Ett nytt Instagram-konto med ett annat namn. Och kontaktade den här personen. Och skrev, är det du som är Henrik Ståhl? Åh, snälla, kan inte vi bli vänner? Jag älskar det du gör, typ. Då tackade den här personen ja, och sen så kom det här till mig då. Hej vackra, jag går utanför mig själv för att, alltså verkligen copy-paste. Och då började vi med en ganska lång dialog, den här personen och jag. Där jag försökte få honom säga då, att verkligen säga att, är det du som är den riktiga Henrik Ståhl? Han som gör sådana med Henrik och så. Och först så svarade han undvikande. Men sen så sa han, ja, det är jag. Och då sa jag, vad kul att lära känna dig på riktigt privat så här. Och då svarade han, jag vet. Och där kanske en person som var på riktigt, trodde på riktigt att det var jag, kanske hade känt sig lite avslagen där. Vadå jag vet? Vad otrevligt sagt. Men målet för hon, med, hans mål var, jag kommer inte vara kvar här så länge till. Det var oklart varför. Men han lät skina igenom raderna att han arbetade under tidspress. Som att han hade ett strängt team, alltså jag då. Att Henrik Ståhl hade ett strängt team som inte lät honom ha privata konton. Utan bara skulle ha sitt offentliga. Så att han snabbt ville rafsa åt sig de fans som han tyckte var intressanta. Och fortsätta prata med på Telegram. Eller Google Chat. Och där jag gick inte med honom till Google Chat för jag orkade inte riktigt. Så då avslöjade jag mig och sa att det här var ju jätte, du är ju verkligen jättedålig på att låtsas vara Henrik Ståhl. Du kanske skulle jobba lite på att åtminstone granska din Google-översatta svenska. Liksom. Och då blockade han mig och så försvann. Men ja, så om du skulle få en kontaktförfrågan från någon som utger sig för att vara Henrik Ståhls konto privat eller något sånt där, så vet du att det är inte jag, utan att det är en bedragare som förmodligen vill att du ska börja chatta med honom på ett annat forum där det inte riktigt går att kolla vad som skrivs. Och där kan han säga, jag skulle behöva pengar. För då kommer han väl förmodligen att säga, snälla, du är mitt trognaste fan. Hjälp mig ur ett ekonomiskt trångmål här. Undvik det, helt enkelt. Jag har bett om pengar på Instagram, men då har jag gjort det i inlägg där jag har sagt så här. Om du vill kan du stötta mig genom att gå in på min hemsida eller sådär. Men jag har aldrig skickat privata meddelanden till folk och bett om pengar. Där går min gräns på riktigt. Så nu var det sagt. Och jag vet inte varför jag snöade in på det här. Jag skulle ju berätta om Johan D. Andersson. Han var 8 år när han började göra tvål. Och du kanske undrar vad det står för. Och Johan D. Andersson, D. I. Andersson, står för dristiga gubben. Stod upp för han var dristig. Inte dumdristig, utan bara dristig. Vad är motsatsen till dumdristig? Är det dristig? Det kan ju inte vara motsatsen. Alltså om man är dristig fast på ett smart, alltså att vara dristig, det är ju själva rubrikordet. En dristig person är ju en person som tar initiativ, får idéer och agerar på dem, ger efter för impulser. Då kan man vara dumdristig, det vill säga man kastar sig med huvudet före in i. Till exempel att försöka låtsas att man är Henrik Ståhl på Instagram och skriva utan att kolla vem han är och vad hans följare, vilka de är. Bara skriver på måfå liksom, som att kasta in bollar i ett svart hål liksom, och se om de träffar något. Eller så kan man vara smartdristig då. Det vill säga göra sin research då i den här bedragarens fall. Kanske eventuellt ompröva sitt beslut att försöka skapa sitt uppehälle. Nu vet jag att det här är människor som lever. Ja, det är inte, jag kan inte tänka mig att det här är ett jobb de har valt. Jag såg någon dokumentär om såna här människor som sitter i stora, som svettiga rum med, som är jättevarma för det är så mycket datorer som står och går. Och så sitter de och försöker lura människor på löpande band. Och så går det runt en chef och kollar så att de gör sitt jobb. Alltså det är ju på något sätt, när man tar ut sin frustration och ilska på en sån här person, så är det ju egentligen fel människa att bli arg på. jag visste att det är ett val man gör att sitta där och vara den här bedragaren, men det är ju samtidigt inte, oftast inte i alla fall, en enskild människa i en lägenhet någonstans, utan det är ju en person som lever under existensminimum och som inte har egentligen något annat val. Det är det enklaste att jobba med. Så jag vet inte. Jag var väldigt artig när jag avspisade honom. Hen. Jag vet ju inte vem det var. Jag var lite orolig att jag skulle eskalera situationen. Att jag skulle få så här, du ska inte tro att du kan så där. Men det var bara som rutin. Jag blev blockad bara som rutin. Johan D. Anderssons 10:e födelsedag firades med att han avtäckte sin stora tvålfabrik i Malmö. Då hade han byggt på den i 2 år, alltså sedan han var 8 år och började. I början hade han bara den här lådan som står framför mig. Och i den gjorde han tvålen och sen när den var klar så gick han runt och sålde den. Då var det bara en enda stor tvål som han skar bitar ur med en någon typ av vasst föremål och levererade till kunderna. Det är därför som man då från början kallade det för Johan den dristige Anderssons tvålfyrkanter. För att han skar dem liksom i fyrkanter. Man kunde också köpa tvålflis. Och tvålflis var ju liksom, ja men mycket riktigt, det var som hyvlad tvål. Så man fick som tvålspån i en påse, en papperspåse som det stod Johan D. Andersson på. Och nu bakom min rygg så åker det en grussopare. Det är ju ändå otroligt typiskt att alltid när jag sätter mig här och spelar in. Men jag är jätteglad att den kommer. Därför att den det är så mycket grus från all is. De har ju sandat, eller vad heter det? Grusat. Det är jätteskönt att bli av med det här gruset. För det är, när jag cyklar nu, för jag har börjat cykla igen. Då, jag har en elcykel då, så att framhjulet det spinner liksom iväg när jag gasar med elcykeln. Vilket gör att jag nästan håller på att ramla av cykeln varje gång. Vilket känns jättetråkigt. Eftersom jag, till skillnad från resten av mänskligheten, tycker inte om att ramla av cykeln. Jag vet, Somna, att det här är någonting som du förmodligen älskar att göra. Men, ja, vad kan jag säga? Det här är jag. När tvålfabriken var färdig så slapp ju Johan den dristige Andersson tillverka tvålen i den här lådan. Och då blev det som en, du vet, Joakim von Anka har ju en sin första peng som han har i en liten glasmonter på kontoret typ. Så den rollen fick den här lådan då. Den fick liksom pryda en pedestal mitt i den stora entréhallen i tvålparfymerifabriken. Och där stod den inglasad. Till en början var den inte inglasad, för han var ju bara 10 år. Han visste inte, han var inte glasmästare. Men sen blev han det också. Han var under de första 10 åren, alltså mellan att han var 10 och 20, så var han tvålparfymerifabrikens enda anställda. Men sen började han anställa människor. Och då anställde han i följande ordning: Bäckenbotten Barbro, 41 år, kallskänka ursprungligen. Brattvurstbörje, en 60-årig farbror från Flämsta som var kär i Bäckenbotten Barbro. Binnikemask Burduse Bing Bing, 19 år, från Kristianstad och med rejäl aptit på livet. ladugårdsbrättehästen. Kom sen, nu tänker jag inte förklara hur gamla alla är, utan nu räknar jag bara upp namnen. Lättjefulla ladugårdsbojken. Boy, makalösa Fritte. Snabba Poppe. Registrerade och anställda hade han flera stycken. Medlösa korvbrottaren. Förlåt. Medlösa korvbrottaren jobbar faktiskt fortfarande kvar. Han är 99 år gammal. Fyller 100 i den 31 juli i år. Sengångarfläske. Ninja Lama. Var är nu alla namnen? Sängkammarhasse. Han var obehaglig. Sängkammarhasse hade vad man kallar för sängkammarblick. Det var ju inte hans eget fel. Han var född med sängkammarblick. Men han hade ju genom hela sitt liv fått utstå spe, hugg och slag och hot om vite. För denna blick som han... Jag har en kompis som... åtminstone i vår uppväxt hade sängkammarblick när vi var tonåringar. Han hade en viss blick som var verkligen sängkammarblicken. Jag ska inte fördjupa det där med sängkammarblick, men det är ett gammalt fint ord som egentligen inte spelar någon... Det betyder väl ingenting längre. Men herrbekant och sängkammarblick är liksom två ord som verkligen har försvunnit ur svenskan. Och att jag sörjer det ju nästan varje dag. Och jag har ställt upp en liten sten i trädgården. Där jag faller på knä och river upp mitt skjortbröst. Och klöser på min bringa i sorg. Jag klöser på min vithåriga bringa i sorg. Över de förlusten av de orden som verkligen är en egen dimension liksom som har gått förlorad. Du vet ju som att jag är ju en person som verkligen tycker att det var bättre förr. Det är därför jag ofta återkommer till historier och berättelser om hur det var förr. När han hade anställt alla de här människorna, då hade han ju plötsligt en hel fabrik. Och då började de ju på riktigt att exportera tvålen. Inte bara i Malmö utan även till Lund. Och så småningom till resten av Skåne. Och sen vidare ut över Sverige. 1998 så blev Johan D. Anderssons tvålparfymerifabrik ett internationellt företag. Och började sälja till England, Tyskland, Italien, Holland och Finland. Så småningom blev den en interkontinental affärsverksamhet med mycket stor export till Asien. Men också till de amerikanska kontinenterna, Nord- och Sydamerika. Den enda världsdel dit export inte ägde rum under de första åren i alla fall var Antarktis. Därför det visade sig att de få personer som levde på Antarktis, alltså forskarna, de behövde inte den typen av parfymerade tvål som Johan D. Andersson saluförde. Hans arbetsdag såg ut ungefär så här. Han vaknade. Först av alla tog en morgonpromenad i slitna jeans och orakad och gnuggade in sin kropp med marmelad. Och han hade ofta drömt om tvål. Han brukade drömma och det var därför han smörjde in sig med lemonad. Och sen gick han in i duschutrymmet för han hade ingen dusch hemma. För det var ju 30-talet. Så gick han in och så gnugga han in, han hade gnuggat in hela sin kropp med så här apelsinmarmelad, där det fanns små klyftor av apelsiner kvar. Du vet, sånt där lite lyxig med bitar av apelsin i. Och det gjorde ju att det blev liksom lite som en peeling. De här raspiga apelsinklyftorna tog bort gammal hud. Och på det sättet så hade Johan D. Andersson en av de renaste plytorna i hela Malmö på den tiden. Han var en så kallad clean boy. Han var en av de första clean boysen. Det var ju en ganska stor folkrörelse i Malmö på snuttetalet. 30-talet sa jag tidigare, men jag menar snuttetalet. Clean boy är alltså, man har nästan inget smink. Man har ganska straighta, odramatiska kläder, lite yogabyxor. Kanske en liten midje, kort munkis och ett linne under bara, typ. Magen bar. Håret uppsatt. Inte så mycket smycken. Mycket mjukgörande produkter i ansiktet. Så det hade han. Han luktade gott. Han luktade getspäck. Och även om han själv aldrig hade kramat några getter. Han hade också, i och med att det blev olagligt 1976, så hade han... så hade han övergått från getspäck till fingerspitzgefühl, som han istället använde i sina tvålar. När getkramande blev olagligt, så marginaliserades ju de befintliga getkramarna, som ju var en riktig yrkesgrupp i Sverige då, i början av snuttetalet. De marginaliserades ju och deras verksamheter gjordes olagliga och i skymundan, för det, behovet av getspäck försvann ju inte över en natt liksom. Men de getkramarna som fanns, de levde i en allt mer tynande tillvaro. Och i och med att deras verksamhet blev olaglig med där straffet var ganska högt, det var hög påföljd liksom, så övergick de till att krama farbröder i Leif G.W. Perssons liksom fason. Du tänker dig liksom rundlagda äldre farbröder med skägg och käpp. För det var av någon underlig anledning inte olagligt än. Det blev också olagligt. Och sen så slutade de med att de låg och kramade, höll om sig själva bara i fäbostugor långt upp i bergen och darrade och skalv och pepo. Tills den sista getkramarfarbron gick ut tiden 1986. Och det finns en sten i Nyssjöns fäbod utanför Linghed i Dalarna där det står: här levde Sveriges sista getkramare. Argus D. Ruttig, född 1900 Glottibett, avliden 1986. Och på graven, eller det är väl ingen grav, det är en minnessten. Man har aldrig hittat honom, hans kvarlevor. Men minnesstenen är rest av anhöriga då, på 90-talet. Och vid stenen brukar getter gå och lägga ner kransar som de har bundit själva av sina svansar. Då samlas getterna och sen så har de liksom huggsexa om vems svans som ska bitas av. Det är ju oerhört våldsamt. Alltså om du har sett getter kriga med varann, ta skydd bakom stenar och ligga och prickskjuta på varann, hoppa fram och stånga varann, precis som den där geten stångade min pappas morbror Yngve i rumpan en gång när vi var i Nyssjön på 80-talet. Och han sa adjö. Varför minns jag det? Är inte det jättekonstigt, Somna? Att jag minns exakt vad min pappas morbror Yngve sa när han blev stångad i rumpan av en get i en fäbod utanför Linghed 1984. Varför minns jag exakt vad han sa? Varför? Jag minns liksom inte riktigt. Jag minns att geten smög sig på honom när han stod där och pratade om någonting. Förlåt. Han var ju en äldre herre med pressväck på byxorna. Och den här geten gick långsamt fram och stirrade på Yngves bak. Och sen stångade den honom lite hastigt och kraftfullt. Inte något så här att han tog sats eller så, utan det var mest att han tyckte väl att rumpan var ful liksom, eller i vägen. Eller han ville väl, geten ville väl, hon ville väl utöva någon typ av, hon ville skicka en signal till Yngve helt enkelt, att så här kan du inte gå omkring. Sådana där byxor kan du inte ha här, typ. Hon kanske tyckte att det var en tilltalande bak. Och att det var hennes sätt att visa uppskattning. Så där som min fröken sa i skolan till tjejerna när de berättade för fröken att killarna slog dem och drog dem i håret och så. Så sa min fröken att han är nog bara kär i dig. Detta märkliga statement. Jaha. Okej. Fröken. Jag blev just nedkastad från ett höghus av min granne Sören. Ja, han är nog bara kär i dig. Jaha, ja, men i så fall så kan jag ta mina brutna revben och så kan jag sätta mig ner och fnissa lite förnöjt över att min granne Sören är kär i mig. Det är så dumt så att klockorna stannar, för att använda ett gammaldags uttryck. Ja, så när han hade pilat sig och blivit sådär clean och gått omkring i Malmö och luktat sådär behagligt, och folk svimmade och föll som furor framför honom och bakom honom, för han var ju så snygg och cool och varm och ren och snäll också. Han var också väldigt snäll. Om någon sa till exempel, vad tycker du om min frisyr? Så sa han aldrig så här, usch vilken ful frisyr. Utan han sa istället, jag tycker att den här frisyren är lite speciell och det man märker ju verkligen att du har ansträngt dig. Och så la han handen för munnen när han fnissade. Och det gjorde att folk tyckte att han var otroligt snäll. Och de hade ju en väldigt stark uppskattning för honom och hans person. Och det gjorde att många ville ju jobba på Johan D. Anderssons tvålparfymerifabrik i Malmö. Han gifte sig ganska sent i livet. För den tiden alltså. Han var 40 när han gifte sig. Och hans hustru var, ja men nu ska jag väl drämma till med att hon var exakt lika gammal då. Och så hon var ju också gammal för den tiden att gifta sig. Men hon var lite som min farmor. Min farmor var ju över 40 när hon fick min pappa. Och då hade hon ju då gift sig precis innan med min farfar. De var ju, min farmor var vad man kallar för en gammal ungmö. Eller vad säger man? En gammal nucka var hon väl då. Och många var mycket oroade över att hon skulle få barn som 42-åring. Och så kom min pappa. Och det gick ju bra, liksom. Även om det sen blev jobbigt för henne. För farfar tyckte det var svårt att vara en familjefar, tror jag. Men det vet jag inget om. Så de gifte sig. Och de fick en son som kom att heta Fabrikörn. För de döpte honom till Fabrikörn för de tänkte att han skulle bli det sen. Och mycket riktigt, efter Johan D. Andersson och hans hustrus bortgång 1989, så blev han fabrikör. Men jag ska inte, nu jag hoppar för långt fram i historien. Den här sagan handlar ju om Johan D. Andersson. Han brukade tycka om att rulla sig själv ner för gatan, så där som barn förr i tiden rullade med tunnband. Så han slog på sig själv med en pinne, rullade ihop sig själv till en boll så mycket man kunde. Liksom. Han var ju väldigt vig och också väldigt ren, vilket gjorde att han hade liksom ingen smuts som fastnade i annan smuts på gatan. Och det gjorde att han rullade så som en oljad tvål längs med Malmös gator. Han brukade rulla runt Lilla torg och in i en ostbutik som finns där. Och då brukar man ju säga det att Johan D. Anderssons kost består av rund ost. Det var ett skämt. Jag vet att det inte är så roligt nu, men det var jätteroligt 1996. Han brukade brodera sin hustrus namn, ligamentskvinnan, hette hon. De brustna ligamentens kvinna. Namnet säger allt, tycker jag. Det behöver jag inte förklara mer vad det är. Så de brustna ligamentens kvinna, han brukade brodera hennes namn på tygkuddar som han sålde till Karin Larsson, som hon sen sa var hon som har gjort. Så det är därför som Karin Larsson har så många kuddar i sin samlade utgivning, som det står de brustna ligamentens kvinna. För henne skall mitt hjärta brinna, och så vidare. Så andra sådana lite hötorgsaktiga rim. Och det var ju naturligtvis en väldig... Hon stal ju rakt av. Lite grann som Evert Taube stal melodierna från olika mindre kända lokala trubbadurer på Pampas. Den tiden, jag menar, folk snor ju väldigt mycket nu med. Jag menar, det bara går in på TikTok och så ser man liksom en kopia av någonting som tusen andra människor har gjort liksom. Men nu är ju själandet på något vis uppenbart, och man är ju tydlig med det på något vis. Det är ingen som skäms över att man snor en idé från någon och gör själv. Jag har ju själv gjort det. Det är som att man, men då är det som det där hur han kom hem från sina resor och sa, nu har jag skrivit, och så har han bara liksom kopierat andras musik. Jag vet inte hur det är med texterna, men i alla fall musiken. Och att egentligen så var han bara där och nej, nu vet jag inte, jag har dålig koll. Om du är Taube-kännare kan du väl korrigera mig då. Men att han satt ju bara där och söp och lyssnade på musik, och sen kom han hem och spelade de här låtarna han hade hört med nya texter typ. Alla trodde han är ett geni, men han egentligen så var han bara duktig på att lyssna av andra låtar. Ja, vad vet jag? Alltså, jag kanske är ute och cyklar här. Men Johan D. Andersson var i alla fall över 100 år när han avvek från jordelivet på 90-talet. Och då lämnade han efter sig då fabrikören och sin hustru, ligamentskvinnan. Och ligamentskvinnan avvek kort därefter. Ja, hon dog inte, alltså. Hon åkte till Säffle till sin syster. Och där bor hon fortfarande kvar. Hon ville inte ha någonting med fabriken att göra. Hon har aldrig gillat det. Hon slet ut sina ligament. Hon hette alltså inte det när hon gifte sig, utan då hette hon Ursula Le Guin. Men hon gifte sig, och sen började hon jobba på tvålfabriken, och sen fick hon utslitna ligament. Så det är därför som han döpte om henne till ligamentskvinnan. Åh, min lilla ligamentskvinna. I dig skulle alltid hos dig skulle alltid ryggen brinna. Att det är så här, det är lite på skoj då, för hon hade så ont i ryggen då. Efter att ha böjt sig ner och plockat upp de där, förlåt uttrycket, jävla lådorna i hela sin karriär. Så när han dog, då var hon ju jättelättad. Och så flyttade hon till sin syster som jobbade med att lyfta upp andra. alltså fysiskt. Hon lyfte upp dem från marken och bar dem. Och då var hon ju så rikliga mänskvinnan att hon kunde anställa sin syster att bära henne resten av livet. Och det gjorde hon. Och alla var nöjda, för systern var nämligen ofantligt... Hon hade blivit buren så många år att hon ville så gärna bli en sån som bar. Och så bar hon sin syster i ett M-bar. Vem bar? M-bar. Vem bar Sam i ett M-bar? M bar Sam i ett M-bar. Bar M Sam i ett M-bar? Bara M bar Sam i ett M-bar. Förlåt, det är jättedåligt innehåll. Och så tystnar sagan, som egentligen inte var en saga, för att jag vet inte riktigt exakt vad som hände. Tvålen som Johan D. Andersson tillverkade, den parfymerade tvålen, det är en typ av rosa historia med inskription då, Jo D. Andersson. Och det är egentligen bara en sorts tvål, och den doftar en lätt av rosor och såpa. Och är en gammaldags tvål som man hittar på sådana bed and breakfast ställen över hela världen än idag. Det är fint, för när man håller den i handen så känner man att den är tung och bokstäverna är liksom intryckta i tvålen, så att man kan liksom, man känner reliefen av den. Och det är så sorgligt när en sån tvål blir välanvänd och bokstäverna försvinner och det blir som en flat sjösten i handen. Och till slut, när den har legat en stund och inte används, så blir den som en torr svålbit som ligger på den igenkalkade i det igenkalkade handfatet. Och där brukar jag stå och titta och tänka på Johan D. Andersson och hans dröm om att aldrig i hela sitt liv starta en tvålparfymerifabrik. Det var hans livsdröm. Så han var inte heller nöjd. Han var missnöjd, men väldigt snäll.